Okej, då går vi lite vidare ännu på det här med hur livet ser ut utan Gud. Om det inte finns en Gud har livet ingen mening. Det var ingen mening med att du skapades. Problemet, vi skapades ju inte då i så fall också. Det är en liten spänning där i den där meningen. Problemet är uppenbart för dem som tror att världen och människans liv fick sin början av en slump. Om ingen mening som laddas in kan inte få ut heller. Det här såg vi på redan. Det här citatet har jag tyvärr nog bara på finska, men det här är ju ett långt citat av Nietzsche, där han talar om en man som kommer och som ropar åt folk att vart har Gud hamnat? Och så säger han att vi har dödat honom. Och så börjar han fundera på att hur ska vi rädda oss själva nu när vi har druckit upp havet och torkat bort himlen och så vidare. Och så säger han sen till slut att när Gud är borta så har vi ingen tröst och vi har ingenting. Han har liksom sett det här meningslösa och mörka i hur det är utan Gud. Och sen säger han till slut så här att den här mannen som han kallar för den tokiga mannen som kommer och ropar det här. Så han blir tyst till slut och ser omkring sig. Och så ser han att folk är helt förbluffade. Och så fattar han plötsligt att jag kommer för tidigt. Min tid har ännu inte kommit. Denna väldiga händelse är ännu på väg. Det har inte kommit i människornas öron ännu. Alltså poängen, Nietzsche säger att folk förstår inte ännu hur mörkt det blir när Gud inte finns. Vi får liksom små, alltså en av de väldiga förvrängningarna av historia är ju det när man talar om hur kristen, som nyateisterna säger nu, att kristen tro, det är den som har skapat så mycket lidande och krig och annat och så här. Och så nämner man inte det, att det är den moderna ateismen i sin kommunistiska form som ledde till att 100 miljoner människor minst fick sätta livet till. Att vi ser liksom ateismens praktiska följder ser vi i Maos Kina och i Sovjetimperiet. Och det är ju liksom det som liksom är det liksom stora skenheligheten i den här när man beskyller den kristna tron för allt möjligt. Och speciellt just det här med att den har lett till krig och den har lett till förföljelse och så här. Och så nämner man inte att det är mycket mindre. Jag försvarar inte förstås, men jag säger att det är mycket mindre än det som den ateistiska kommunismen ledde till. Han säger Nietzsche att det kommer att ta ungefär 200 år att vi förstår följderna. Men så säger han någonting annat också som är intressant. För att öppna mitt hjärta helt för dig, min vän. Om det skulle finnas gudar, hur skulle jag kunna stå ut med eller tåla det att jag inte var en av dem? Därför finns det inga gudar. Här kommer vi lite in på det här som Östman nämnde om det här med att det här människor säger, som den där konfirmanden sa till en präst som jag känner, när han frågade prästen att varför tror vi inte på Gud, kan ni nämna några orsaker, så var det en som sa men det är ju alldeles klart varför vi inte tror på Gud. Varför är det så klart? Jo, det är klart därför att då skulle vi ha ett ansvar, då skulle vi stå till svars för någon. Alltså moralisk och världsåskådnings autonomi är omöjlig om det finns en Gud. Alltså du kan inte liksom besluta själv, autos nomos, autos jag själv, min lag. Alltså jag är själv min lag, jag skriver själv mitt livs plan, jag skriver själv mitt livs lagar, jag skriver själv mitt livs mening. Det kan du inte göra om det finns en Gud. För då är det han som du är skyldig att fråga efter livets plan, mening och lagar. Och det här är ju en stor orsak att låta bli att tro på Gud. Nietzsche säger också, om någon skulle bevisa denna kristna Gud för oss, skulle vi vara ännu mer oförmögna att tro på honom. Det här visar ju på en sak. Vi ska tala om bevis för Gud. Vi ska tala om bevis för uppståndelsen. Vi ska ge goda grunder, som Stefans bok heter, Kristen på goda grunder. Men samtidigt ska vi vara medvetna om att vissa människor kommer att höra alla dessa bevis och vara mer oförmögna att tro när de har hört alla bevis. Därför att det är också fråga om ett hjärta som lever i uppror mot Gud och som bara Guds ord kan tämja. Men varför ska vi lägga ut bevisen då? Därför att det är sant. Och därför att vi ska göra som Paulus säger, att vi ska montera ner de... hur låter det? Nu måste jag få hjälp. För jag kan. De tankebyggnader, jag kan det bara på finska. Tankebyggnader som reses upp mot kunskapen om Gud. Alltså att man säger någonting som skulle göra det då omöjligt att tro på Gud. Till exempel när jag studerade i Helsingfors universitet, så var det den här tanken kom upp där på ett seminarium, att inte finns det något ord, något språk som vi skulle kunna använda och tala om Gud som skulle liksom berätta sanningen om Gud. Utan allt språk vi använder, det har vi liksom hittat på. Och det är bara bilder och sånt som vi är. Men inte finns det något språk som vi skulle kunna använda att tala sant om Gud. Sväljer du en sån syn på språket, så är det ju slut med allt Guds uppenbaring och så. Men vad skulle du svara på den saken? Det var bra. Att om jag inte kan använda det här språket att tala om Gud, så hur kan du göra det då? För att förneka hans existens. Något annat skulle du kunna säga? Leif. Gud har talat. Vem är det som har skapat språket? Alltså, för att du ska säga att språket kan inte användas för att tala om Gud, så måste du ha först en syn på språket att det har uppkommit av sig själv. Inte sant? Men tänk om Gud har skapat oss och språket. Så då har han ju kunnat skapa språket just för att tala främst om honom och med honom. Hänger du med? Så du måste först förneka skapelsen för att kunna förneka uppenbarelsen. Om Gud är skapare och har skapat, så det är klart att han kan uppenbara sig i språk. Det var bra när det där samma seminariet där det här kom upp. Så sa den där professorn att det är ju ingen modern teolog som tror att Gud kan tala mer. Sa Reijo Tyyrinoja. Så sa jag åt ingenting på det där, för jag ville komma igenom kursen. Så jag satt bara tyst och så skrev jag. Men så gick jag hem och jag arbetade med en gradu om treenigheten. Och så la jag in en not där jag skrev och nämnde att Evangelical Theological Society i Amerika har 2500 medlemmar. Du måste vara minst magister för att vara medlem, och det här alla de skriver under en gång per år. Jag fick just blanketten, jag skrev under det igen en gång, att Bibeln är Guds ofelbara ord. Alla de tror, 2500. Det är bara en grupp Det finns hur mycket som helst. Men det är just sådär typiskt som du kan höra också mycket utanför universitetet. Det finns ingen modern teolog. Vet du hur man kommer fram till det? Det är en ofelbar forskningsmetod. Jag ska berätta hur den går till. Vem är en modern teolog? Det är fråga A. Svar. Den som inte tror att Gud kan tala. Fråga 2. Hur många finns det i modern teologi som inte tror att Gud kan tala? Som tror att Gud kan tala? Ingen. Märker du? Det är ofelbart. Du kan inte komma till något annat resultat. För först säger du att den som är verkligen en modern teolog, så han tror inte på något så löjligt som att Gud kan tala. Men hur många moderna teologer finns det som tror att Gud kan tala? Men ingen förstås, för man har just definierat modern teolog som den. Men om du definierar modern teolog bara som en som har en magistergrad eller en doktorgrad eller flera doktorgrader, så har du en massa moderna teologer som lever nu till exempel, så har du en massa som tror att Gud talar. Så det är fullkomligt nonsens. No, men en sak gjorde jag på seminariet. Kan jag ställa en fråga? Hur många, har jag rätt eller har jag fel, professorn, om jag erinrar mig att innan upplysningstiden, 1700-talet, så fanns det flera som trodde att Gud kan tala. Oj, sa han, alla. Så sa jag, vad hände på 1700-talet, eller 1800-talet alltså, att vad hände att man tappade det att Gud kan tala? Hittar man något bevis någonstans att Gud inte kan tala? Nej, det var en filosofisk ny betoning som kom in som gjorde att det blev mindre av de folk. Men det fanns mycket på den tiden också. Det är bara det att här har man igen en ofelbar metod. Vad är de viktiga personerna i historien? Och så kommer man till upplysningstiden och så tar man vissa killar och så nämner man dem. Och så är det ingen av dem som trodde, utan det blev en stor förändring. Och så nämner man inte att det fanns en väldig mängd killar som trodde. Vet du vem Kant är? Immanuel Kant. En av världshistoriens största filosofer, säger man. Nå. Vet du vem Hamann är? En av Kants största kritiker. Nej, det vet nästan ingen, därför att han är inte nämnd. Han var väldigt konservativ och försvarade Guds ord. Men det är så här att det är väldigt mycket. Här måste vi ge postmoderna historiekritiker rätt när de säger att historien delvis nog skrivs av vinnarna. Alltså den skrivs av någon som ser på ett visst sätt och sätter in vissa och inte nämner andra viktiga saker. Jag menar inte att hela historieskrivningen är subjektiv, men jag menar att det är en betoning där och vissa namn som man måste vara försiktig. Men tillbaks till det här att bevis är inte allt, utan bevis är viktigt. Bibeln gör det, Paulus gjorde det, Gamla testamentets profeter gjorde det, kyrkofäderna gjorde det, Luther gjorde det, vi ska göra det. Lägga fram bevis för den kristna tron. Men vi ska också veta att hjärtat förmår bara Gud förändra och Guds ord. Så Eslen, dramatikern, säger sen: gruppen av människor för vilka Gud är död har vuxit enormt sedan Nietzsches dagar. Mänskligheten har också lärt sig den bittra läxan om oäktheten och ondskan i det substitut som insätts istället för Gud. Så har vi efter två fruktansvärda krig fortfarande många som försöker lära sig att leva med följderna av Zarathustras budskap. De försöker finna ett respektfullt sätt att möta ett universum som berövat sitt centrum och en levande menings samt en värld som berövats en allmänt godkänd samlande princip och som blivit osammanhängande, meningslös, vansinnig. Denna värld var min värld som 15-åring när jag fick höra om Jesus. Denna värld var min värld som 15-åring när jag som konfirmand första gången fick ett nya testament i min hand och började läsa det. Det var en osammanhängande, vansinnig värld. Jag fick inte sömn på kvällen ibland därför att jag fick inte sömn för att jag låg och tänkte på att det är så vansinnigt att vissa människor dör och lider och är hungriga och blir misshandlade och sen finns det andra som är rika hela livet och sen tar allting bara slut i graven. Det är bara ett vidrigt, vansinnigt skådespel som pågår på den här planeten som susar genom ett tomt intet. Och så börjar jag läsa om en Gud som har skapat allting, en värld som har fallit i synd. Och märk väl att den kristna tron måste tas som en helhet. För om jag skulle bara ha läst om en Gud som har skapat hela vansinne, så skulle jag blivit värre än det var förr. Det är nästan lättare att leva i en värld som är ateistisk än en värld som aktivt Gud liksom vill ha allt det här onda. Förstår vad jag menar? Det behövs ett fall, ett syndafall som förklarar vad är det som är på tok? Vad är det som är fel? Och så behövs det ett hopp, nämligen frälsningen. Och där har du hela den kristna bibelns röda tråd. Skapelse, syndafall, frälsning. Och det är också svaret livsåskådningsmässigt på hela den här meningslösheten. Som det är väldigt svårt att leva med. Försöket att leva med tron att livet inte har någon slutlig mening eller betydelse och att det inte ens lönar sig att söka efter dem kan vara mycket deprimerande för att säga det minsta. Livet blir mycket tråkigt. Ingenting har egentligen någon mening. Ingenting är sist och slutligen viktigt. Och det är ju därför som också de som aldrig går i kyrka, aldrig har, så hamnar de plötsligt i en bilolycka eller någonting. Och så klarar de sig, så säger de, det var inte meningen ännu. Plötsligt är det som det skulle finnas en stor plan. Men de har ju inte tänkt på den de senaste 20 åren. Men plötsligt gräver de fram den någonstans ifrån när de har just missat en svår olycka. Och säger, det var inte meningen. Vad menar du mening? Menar du att saker har mening i ditt liv? Jag såg, det finns ett fint intervjuprogram i finsk tv. Som jag såg nu en sån här flicka. Hon var väldigt sån här punk-stilad med tatuerade över hela kroppen och massa saker och det här. Och så frågade den här Marit Tastula av henne i det där programmet, vad heter hon, Seitsemäs taivas. Det är intressant att hon bytte namn efter att TV7 uppkom. TV7 så bytte hon inhimillen teki Seitsemäs taivas. Seitsemäs taivas, så frågar hon den här flickan att du växte upp som ateist och så här, men på senaste tid har du talat någonting om också liksom att det, som om det skulle finnas en gud eller så här. Vad vill du säga om det här? Så sa hon, jo, det är bara så förskräckligt svårt att leva om man liksom tänker att ingenting har någon mening. Det där kanske var första steget på en lång väg till någon form av kristen tro för henne. För det där var ett litet vaknande. Ett litet vaknande. Det är förskräckligt svårt att leva i en ateistisk värld. Om du ärligt ser på hur den ser ut. Om du ärligt drar konsekvenserna av vad det är du tror som ateist. Och så var det här man kan skapa sin egen mening. Det gick igenom. Men så är det här med moralen också. Den är lika det här... svår. Det finns inget rätt och fel, inga absoluta värden. Människan är sist och slutligen inte ansvarig för någon annan än sig själv. Ingen att tacka livet för, ingen att ansvara för efter döden. Kärlek, ärlighet, godhet, trofasthet, rättvisa är bara manipulativa termer utan någon evigt fastställt innehåll. Nu är det ju sant återigen, vi måste ju medge det som postmoderna kritiker säger, att de här orden används manipulativt. När Hitler var vid makten och nazisterna gick åt judarna så, så hade de en sån här firma som sökte upp och packade in dem i bilar och skjutsade dem till koncentrationsläger. Och de där bilarna, den där firman hette någonting ganska fruktansvärt. Jag har inte det här nu, så jag kanske inte får det riktigt exakt, men den hette ungefär det nådefulla transportationskompaniet eller något liknande. Armollinen kuljetusyhtiö. Det var alldeles fruktansvärt manipulativt. Och det där ser man gång på gång i världen, att de här värsta sakerna man utför, man ger dem ett annat namn. Man ser det i abortdebatten med vägran att tala om vid namn vad som sker. Man såg det nu vid kyrkomöten när minister Päivi Räsänen var där och talade om människovärde när det gäller invandrare, människovärde när det gäller eutanasi och människovärde när det gäller abort. Och så blev det ett ramaskrik av några stycken, märk väl. Sen gjorde Ilta Sanomat en juttu där de sa att det blev en väldig reaktion på Päivi Räsänens tal vid kyrkomöte. Det var en fullkomligt fel bild. Och fem kvinnor skrev omedelbart en protest. Jag vet inte om Ilta Sanomat någonsin har publicerat det. Att vi var med på möte och inte upplevde vi det alls så där som det står där. Och det var inte bara fem, det var säkert över hälften som inte alls upplevde det så där, långt över hälften. För det var ett mycket liksom meningsfullt och viktigt tal. Men där ser man liksom åter det där, också i ärkebiskopens svar till minister Räsänen, att han talar om att det är svåra frågor och vi har inget svar på svåra frågor som kyrka. Så det är ett liksom en vägran att tala om, vad är det vi talar om? Barn som är innanför och inte utanför. Vi ska inte gå in på det nu mera, men allt det här, alltså vi måste medge att man använder de här termerna, men vi måste också medge att vi måste få en allmängiltig hållbar definition när vi talar om så kallade. Det är ju väldigt modernt att tala om värden. Alla olika fabriker och saker har värden. Men vi måste få en definition som håller. Herbert Tingsten drar tillräckligt ordentligt här. Alla moraliska föreställningar med egna värden om dem är lika irrationella som tron på till exempel Marias obefläckade avlelse. Det finns ingenting sådant som ett objektivt absolut gott. Det som någon anser som absolut goda är rätt bara i förhållande till den enskilda människans värde. Den som är rätt i förhållande till en viss moralisk referensram kan vara fel i förhållande till en annorlunda, och ingen moralisk referensram i den objektivt privilegierade ställning att det skulle vara den enda rätta moralen. Utom om det finns en gud, så är hans moraliska objektiva referensram den riktiga. För hela universum förstås. Det finns ingen absolut sanning. Vi har bara åsikter. Ingen vet, ser helheten. There is no God's eye point of view, läser man ofta i engelska böcker. Det är ingen gud som ser, om inte finns en gud som ser. Vad betyder det när vi säger att existensen var att finns kommer före essensen? Det betyder att först finns människan, uppenbaras alltså av en slump. Det finns ingen skapelse, stiga fram på scenen. Och sen börjar hon definiera sig själv. Vem är jag? Är jag ett djur? Är jag en maskin? Vad är jag? Och det kristna svaret är nej. Det finns en skapare och du är skapat i hans avbild. Men i det här tänkandet blir människan sin egen skapare. Och här kommer vi nu till det att också vetenskapen tas i bruk i det här skedet. Och vi har själv sett vad det kan leda till. Vi såg de fruktansvärda experiment som Hitlers på Hitlers tid nazisterna gjorde. Fruktansvärda medicinska experiment på människor. Därför att man när man först hade fått liksom den övertygelse att människan själv styr i universum och är den högsta, alltså en renodlad darwinism som också blev sen en renodlad social darwinism i Hitler, och hans nazism. Så sen blev det alltså helt klart att nu ska vi bara försöka se vad vi kan få till stånd med den vetenskap vi har. Och vi gör det i yttersta proven. Och den här faran har vi hela tiden med oss när det inte finns en kristen tro som begränsar det här. Vad man kan göra och får göra. Människan skapar sig själv. Hon är inte färdig utan hon skapar sig själv. Existent är ingenting annat än ett försök att dra slutsatsen av en allt konsekvent ateistisk syn, säger Sartre. Nå, den kristna svarar på allt det här att vi har ett annat ursprung. Vi är inte slump. Vi är skapade en personlig evig trän i Gud. Och följderna är enorma. Livet har en mening. Historien har en mening. Ett mål. Det finns en plan. Människan är värdefull. Skapat i Guds avbild. Köpt av Kristi blod. Återlöst genom Kristi blod. Det finns en evig grund för moralen. Ett absolut rätt och fel. Du är ansvarig. Det finns en möjlighet till förlåtelse och upprättelse. Om det är en sak som frustrerar mig till döds, så är det att den finska och det vill säga också den svenska diskussionen i de här frågorna ofta är sån att allt det här jag nu säger här, det är liksom religiöst, andligt, det sätts på en hylla, det är liksom det är andakts liksom staff. Det är liksom hartauskamaa, som man säger på finska. Det är liksom sånt som man tar fram i andakten. Och sen den skarpa akademiska diskussionen, där kommer det inte fram utom förstås i Puoli Matkas böcker eller Leisolas ställningstaganden eller på vissa andra ställen. Men liksom vi har förlorat det här planet. Och det är mycket allvarligt att vi inte har tuffa akademiska röster. Och jag läste just av de här apologeterna, bland annat William Lane Craig och de här. Så de säger att vi har väldigt bråttom, att vi måste göra ett grundligt, tufft akademiskt arbete så vi får ut en röst för den kristna synen. En röst för skapelsen, en röst för den kristna tron. Och vi måste först göra det som en minoritet, vi måste först göra det ur en oppositionsposition. Men det är ingen fara, det har alla revolutionärer måste börja med. Men den här, om den här situationen vi är på väg nu ut från den kristna tron i Norden, det är alldeles klart. Om det ska vändas så måste det ske genom ett tufft arbete där vi verkligen läser in oss och jobba med det här. Nu betyder det inte att alla måste gå och doktorera. Det betyder inte alls det. Men det betyder att alla måste vara medvetna om den kristna tron man tror på. Och gå på sådana här seminarier. Och gå och läsa sådana här böcker. Och samtala tillsammans. Och främst studera Bibeln. Jag tycker det är ganska fantastiskt att de kristna i Sverige kallades för läsarna. I ett visst skede. Läsarna. För de läste Bibeln, andlig litteratur, men också mycket annat. Och en sån här bildkultur där vi bara liksom har bilder och slagord. Det var någon som sa att det var så bra när Obama första gången vann. Så kommer ni ihåg ännu vad slagord det var? Chains. Så var det någon som frågat. Just a second. What is the chains? Det fanns nästan ingen diskussion om det. Han bara gick och predikade. Chains. We need chains. Alla var, yes, we need chains. From what to what? Vad för förändring? Vilken förändring? Från vad till vad? Och sen när han hade varit första omgången, så sen sa alla att det blev ingen förändring. Jag berättade om Daniel Scheieste som var med om som radikal muslim att sätta Khomeini i makten i Iran. Och vad sa han? Det blev värre än tidigare. Nu när du öppnar tidningen idag och läser vad som sker i Egypten så visade det sig att hela arabvåren, nu talar man om arabvinter, för nu kommer de här tuffa muslimska ledarna på plats och så blir det en tyranni. Så vi kan inte mera bara med sådana här slagord, chains. Det är en förändring ska vi ha nu. En förändring från vad till vad? Definiera. Men hela politiken är nu det att den som liksom har det här, den här retoriken så han slår igenom. Men vi har inte råd med det i kristna kyrkan. Vi måste tillbaka till grunderna, tillbaka till den här, till de här lärorna och till det här inte ett ögonblick så ska jag visa någonting väldigt bra här. Ja, okej, okay, jag har inte det här så vi får gå tillbaka till det. Så här ska man inte göra. Men det är en som har sagt så här att om Europa ska vinnas tillbaka för den kristna tron så måste det ske också intellektuellt. Märk uttrycket också. Det är självklart att det är fråga om en personlig hjärtats tro som Sions harpan och allt är fulld av. En varm Kristustro, det är det som gäller. Men det är hela tiden när Sions harpan skrevs, när de här goda salmerna skrevs, så var bakgrunden den att det fanns en tro på de stora kristna, en övertygelse av de stora kristna grundsanningarna. Och nu om du tar bort de där stora kristna grundsanningarna så försöker du köra med en sån här personlig tro, så då blir det subjektivism. Då blir det en rodigogga av olika trosriktningar och saker som ingen vet mera exakt vad man tror på. Och det här måste vi liksom säga nej till och jobba med det här. Och vad är då grunden för det vi ska snart ha samtal nu igen, men vad är grunden till det här? När vi talar om det med att göra vetenskap och allt det här, så då utgår vi mycket från det som Bibeln, som man i teologin kallar för den allmänna uppenbarelsen. Den speciella uppenbarelsen betyder ju då det att du har Guds ord, du har Bibeln, här är en salmbok. Men du har Bibeln, du har Guds ord. Och det är den speciella uppenbarelsen i ord som finns i Jesus Kristus och i Bibeln alltså. Sen har du den allmänna uppenbarelsen som är det att den värld vi lever i också bär sin prägel av Gud. I Romarbrevet 1 skriver Paulus att Guds lag är inskriven i människors hjärta. Sen har du den speciella uppenbaren i Bibeln och i historien och i Kristus. Men den allmänna, den talas om i psalm 19, Jona, Johannes och så vidare, många ställen. Till exempel psalm 19 säger, ser du hur fint det står där, att den ena dagen talar till den andra. Himlarna förtäljer vers 2, Guds ära och fäste förkunnar hans händers verk. Och också den här naturliga uppenbarelsen i natur, den är ej, vers 4, ett tal eller språk vars ljud icke höres. Utan den sträcker sig ut över hela jorden och går till världens ändare, orden. Att solen har gjort en lydda i den och den är som en brudgum som går upp och så vidare. Från himlens ända är det den går upp och dess omlopp når in till himlens gränser och är inte till skylt för dess hetta. Det här är fantastiskt bra psalm. Alltså att det finns en allmän uppenbarelse om Gud som finns överallt. Överallt. I hela skapelsen. Och Jona, när Jona talar om det här så ser man i berättelsen hur var och en ber till sin Gud. Och så går de till Jona och säger, hur kan du sova? Och så man liksom utgår från att han har en Gud och Luther talar om det stället, jag ska strax visa, att Guds vrede uppenbara sig från himlen, skriver Paulus sen, därför att vers 19, vad man kan känna om Gud är uppenbart, planero, liksom självklart, oförnekligt, uppenbart för dem. Bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har varenda från världens skapelse varit synliga i det att det kunde förstås genom hans verk. Så är det utan ursäkt. Vem är utan ursäkt? Den som hade lärt känna Gud men inte prisa och tacka honom, utan börja bara sjunga tack till livet istället för tack till Gud. Och när de berömde sig vara visa, så blev de dåra och bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet. Men se på vers 19 nu, för det är det viktiga här. Gud har uppenbarat sig. Hans osynliga väsen, vers 20, kan ha varit synliga ända sedan världens skapelse. Det här sammandraget har jag fått av, vad heter han som har skrivit om Luthers missions? Öberg. En allmän kunskap om Gud och vissa av hans egenskaper är outplånligt inskriven i den naturliga människans förnuft, och hon måste ansvara för hur hon brukar denna naturgivna kunskap. Med andra ord, alla vet. Alla försöker förtränga det de vet om Gud, men de är ansvariga och de lyckas aldrig totalt förtränga, helt 100% totalt. Skaparverket förmedlar ett visst vetande om Gud samt en del gudomliga attribut, men den verkligt sanna och frälsande kunskapen om Gud baserar sig inte på något som ges inom förnuftet. Du kan inte liksom genom att studera naturen och så vidare komma fram till hur man blir frälst. Det kan du bara höra i Guds ord. Jag läser i Guds ord. Du vet den där som sa det här, att min kyrka är skogen. Och i skogen har jag fått min tro. Har du hört vad hans kompis svarar? Ja, min vän. Och det är där din tro fortfarande är. Förstår du? Skogen berättar att det finns en skapare, men den berättar inte vad han vill. Den berättar inte vad du har för ansvar. Den berättar inte hur du blir frälst, hur du får syndens förlåtelse. Den säger ingenting om det. Men vi ska inte ta bort det här som Bibeln och Luther och alla de stora kristna lärarna har sagt. Vi ska ha kvar det här. Och det är ju det här som många apologeter också jobbar med. Att visa att det finns mycket fingeravtryck i naturen av Gud, så att säga. Gud förblir till slut fördold om människan inte får hjälp av den specifikt kristna uppenbarelsen i Guds ord. Det är samma Gud som uppenbarar sig överallt, men han ger sin specifika frälsningsvilja i Bibeln. Den naturliga människan i alla länder och tider äger en mening och insikt om ett gudomligt väsen samt en Gud som är en hjälpare i nöden. Det där hjälpare i nöden, så säger Luther i samband med att han förklarar det Jona som vi just hade fram. Att de alla förstod där på båten att det måste finnas någon Gud som hjälper oss nu, för annars går vi under. Det var bara den kristna profeten som låg och sov, Jona. Människan äger i den allmänna uppenbarelsen att av Gud själv förmedlat ljus, men det är på flera sätt ofullkomligt och leder icke till sann gudsdyrkan och tro. Luther gör skillnad mellan en allmän naturlig teoretisk tro på Gud och en personlig tro och förtröstan på Gud. Den förstnämnde tron saknar pro me motivet, alltså för mig. Det är stor skillnad mellan att veta att det finns en Gud och att veta vad och vem Gud är, och att han är min Gud som jag står ansvarig inför, men som älskar mig och vill frälsa mig och så vidare. Vad kan vi känna för egenskaper på den naturliga uppenbarelsen, allmänna uppenbarelsen genom den? Vad kan vi veta om Gud? Att han finns, att han är skapare, att han är evig, att han är vis, att han är rättfärdig, straffar det onda, att han är god och en hjälpare i nöden. Men det är ju ganska mycket. Det är ju ganska mycket. Vad räcker det in till? Därför att vårt fördärv förblindar förnuftet och gör viljan maktlös. Så vi förtränger den där sanningen. Och därför leder den allmänna uppenbarelsen i praktiken till religioner, avgudadyrkan, felaktiga gudsbilder, villoläror och självrättfärdighet och lagiskhet. Hela det där religiösa kommer av att man möter den allmänna uppenbarelsen, så förvränger man det till en religion. Istället för att gå till Guds specifika, speciella uppenbarelse och läsa vad han vill, vem han är, vad han har gjort. Men du måste ha med båda. Och det är ju det här som ger en väldigt god grund för att göra kristen vetenskap som kristen. Världen är skapad av Gud. Den har en viss ordning. Han har skapat min hjärna. Min hjärna kan förstå den där ordningen. Den är lika överallt. Det är ju intressant att du kan resa hur långt som helst till någon planet och så fungerar våra maskiner där. Varför är det inte så att du kommer en liten bit så förändras alla naturliga? Nej, allting fungerar enligt samma skapares samma lagar. Och samma hjärna förstår vart den du ser i mikrokosmos, makrokosmos, förstår mig. För det var han som skapade hjärnan och det var han som skapade världen omkring. Så de har en korrespondens. Och det här gör ju det att svärt emot vad man säger, så är vetenskapen, så den kristna tron vetenskapens vän och inte fiende. Och dessutom uppkom den vetenskapen med kristna förtecken i en kristen värld. Den uppkom inte genom hinduismen. Den uppkom inte i islam av vissa orsaker. Den uppkom i den kristna sammanhanget. Om du vill mera veta om det här så har jag ett program med Tapio Puolimatka där han går in just på det här med islam och kristendom. Varför uppkom modern vetenskap i kristna sammanhang, inte islamska? Så det är inte en fiende vetenskapen, men man kan bruka den fel. Om man brukar den i ett ateistiskt sammanhang så börjar man bygga ett Babylon och experimentera med människan och göra sånt som alla vet att det är fel. Och det är därför det är en stor fara. Ni som kan engelska, så igår lade de ut på YouTube en halvtimmes film om en ny, som har att göra med en ny bok om C.S. Lewis syn på vetenskapen, som är väldigt bra. Jag tittade på den igår kväll. Den är väldigt bra, en halvtimme bara, där Lewis tar upp problemen med den moderna vetenskapen, men också vilken välsignelse det är med kristna förtecken.